Lågkonjunkturen går mot sitt slut och i USA gör Trumps mediebolag börsdebut. Det är tisdag den 26 mars. Varmt välkomna till EFN Direkt. Ja, konjunkturen bottnar i år enligt KI:s nya barometer. Chefekonom Mikael Gran svarar på hur utvecklingen påverkar Riksbankens besked imorgon. Och så ska vi prata om USA-valet och hur rättsprocesserna mot Trump påverkar hans chanser där med Niklas Ekdahl om en stund. Men först nyheter. Stockholmsbörsen lyfter 0,3% liksom Frankfurtbörsen. Londonbörsen handlas ner 0,1%. Det krisande flygbolaget SAS rapporterar en förlust på 800 miljoner kronor i februari. SAS rekonstruktionsprocess har godkänts av amerikansk domstol och nu återstår en del godkännande i Sverige. Först i juni tros bolaget gå i mål med processen. Fastighetsjätten Balders ordförande Kristina Rogestam lämnar sin post efter 18 år. Till ny ordförande föreslås nu styrelsens Sten Dunér. Chokladen kan bli dyrare framöver. Kakaopriset har rusat över 200% på ett år till ett nytt prisrekord på $9,400 per ton. Mer om detta hör ni här i EFN Direkt på torsdag. I USA noteras ex-presidenten Donald Trumps mediebolag Truth Social på Nasdaq idag. Noteringen beräknas ge Trump en aktieandelar på $3 miljarder enligt The Guardian. Och här i Sverige bottnar konjunkturen i år enligt KI:s nya konjunkturbarometer. KI spår även 4 räntesänkningar till årsskiftet. Med oss nu för att gå igenom detta har vi Danske Banks chefsekonom Mikael Gran. Ja, hur ska man sammanfatta det här?
Ja, alltså tittar vi på KI-barometern som kom här för mars så är det egentligen 3 saker jag tycker man kan ta med sig från den. Ett är ju att förtroendet i alla näringslivssektorer utom byggandet då, stiger. Det är inte riktigt tillbaka till normalt, men det stiger i god takt och det gör även hushållsförtroendet. Så att det är ju en indikation på att vi går mot bättre tider. Man kan titta också på arbetsmarknaden. Anställningsplanerna lyfter faktiskt. Så att det är också en väldigt positiv utveckling att ta fasta på. Och sist men inte minst så har vi ju det här med företagens då prisplaner. Och där hade jag väl önskat mig att man kunde se en ytterligare nedgång då både i detaljhandeln och tjänstepriserna. Men det studsade faktiskt tillbaka upp lite grann. Så det är väl lite en liten backlash just där.
Just det. Ja, nej, men för jag noterade också att detaljhandeln fortsatte upp. Hur ska man tolka det?
Ja, nej, men ja, och den går liksom lite grann i tandem då med det man ser hos hushållen. Så att det är väl egentligen så att hushållens optimism då spiller över lite grann hos även detaljhandeln. Alltså det är ju bra naturligtvis. Det har ju varit en djupsättning under rätt lång tid nu. Så att jag tror att blickar man framåt ett kvartal eller så tror jag att alla de här mätningarna kommer att visa på positiva siffror. Så att vi går helt klart mot en återhämtning i svensk ekonomi.
Imorgon så lämnar ju också Riksbanken räntebesked. Vad blir viktigt att hålla koll på där?
Ja, det är ingen som väntar sig att de ska sänka räntan vid det här tillfället, utan det blir att kolla in vad de säger egentligen om reporäntebanan, vad man tror framöver här. Och vi tillhör ju de själva som tror att man kommer att signalera då en sänkning i juni. Eller det är det vi tror att de gör då, snarare än maj, eftersom juni det är ett så kallat stort möte då när de kommer med nya prognoser och så vidare. Och jag såg här att KI i sin nya prognos också tror på juni och sen har de kanske något lite fler sänkningar då i år än vad vi har i våran prognos. Men jag tror att det man ska ta fasta på i så fall är väl vad de har för takt i räntesänkningarna framöver. Och jag tror ändå man bör kunna räkna med någon slags besked här från Riksbanken om att de har ju sagt att de ska gå fram i en försiktig takt och det innebär ungefär en sänkning per kvartal. Så att ungefär så tror jag det är den bild man kommer att måla upp här. Så att även där kan vi ju se fram emot lite lägre räntekostnader som hushåll och företag.
Stort tack för att du var med oss, Mikael Gran. Vi ska gå vidare till USA där bland annat Trumps miljardbot varit i fokus. Igår så sänktes ju borgensumman från motsvarande nära 5 miljarder till knappt 2 miljarder kronor och deadline förlängdes med 10 dagar. Niklas Ekdahl är med oss. Hur ska Trump få fram de här pengarna?
Med Donald Trumps mått så hade han en ganska bra dag igår när han fick den här 2/3 rabatt på den här säkerheten då som han ska betala i det här bedrägerimålet, kan man säga, där han har blåst upp sina tillgångar. Och när det nu kom ner då till bara 175 miljoner dollar så tror ju de flesta att han kan skrapa ihop det hyfsat lätt med hjälp av andra eller egna tillgångar. Och framförallt det som var viktigt för honom är att han slipper den här utmätningen då, som verkligen hade kunnat syna hans finansiella ställning och tillgångar som ju sannolikt är ganska uppblåst då. Och det hade ju varit politiskt besvärligt för honom också eftersom hans framgångar som affärsman är liksom hans stora selling point så att säga.
Mm, just det. Men så hur påverkar det här chanserna för presidentvalet då? Det har kommit fler nyheter kring Trump den senaste tiden så att säga.
Ja, det är ju den stora frågan. Det kommer ju då ett brottmål som sätter igång om 3 veckor den 15 april. Och det är första gången i historien som en person som har varit president är åtalad i ett brottmål, så att ingen vet ju riktigt hur det här kommer att påverka då. Framförallt en tiondel av väljarna som är rörliga mellan partierna. Det var ju uppenbart att Trump ville skjuta det här målet också framför sig till eftervalet. Det är ju genant för honom privat. Det handlar ju om då den här mutan som han använde kampanjpengar för att betala en porrstjärna då, Stormy Daniels, för att hon skulle hålla tyst i samband med valet 2016. Politiskt är det lite svårare att se hur det här slår då, därför att hittills har det varit så att all galenskap gynnar ju Trump på något sätt, och det här kommer att bli en extrem cirkus i New York då om 3 veckor, och allt som liksom leder bort uppmärksamheten från Joe Bidens framgångar med ekonomin verkar kunna gynna Trump, åtminstone med hans egna kärnväljare.
Okej, så det kan vara positivt till och med.
Ja, han försökte ju skjuta det framför sig, så att det är klart att han ville bli av med det. Men hittills så har ju all sån här liksom galen uppmärksamhet varit till hans fördel, och han kommer ju försöka använda det här också. Och det här caset då med den här liksom mutan till Stormy Daniels är ju en total bagatell jämfört med det här mål som kommer senare, som handlar om liksom statskuppsförsök och stormningen av kongressen då, som är liksom det värsta kuppförsök USA har varit med om sedan inbördeskriget för 150 år sedan. Så att det är verkligen, verkligen högt och lågt där. Och det gynnar ju Trump på ett sätt, det här att de här sakerna liksom blandas ihop så att säga. För många väljare så är det här bara ett brus liksom, där ett försök till statskupp hamnar på samma nivå då som att han hade en förbindelse med den här porrskådisen.
Mm. Men hur står sig Biden i allt det här då? Du var inne på hans ekonomiska framgångar. Får han cred för det?
Nej, hittills har han ju verkligen inte fått det. Alltså, USA har ju haft sedan 2019 då en ekonomisk tillväxt på runt 8%, som är dubbelt så mycket som eurozonen, 10 gånger så mycket som Japan. Så det har gått fantastiskt bra för USA, och till stor del också tack vare Bidens politik då, den här krockkudden under pandemin, stimulanserna till infrastrukturinvesteringar och grön omställning och allt det här. Men hittills har han ju inte fått någon politisk cred för det. Han är nästan unikt impopulär, kan man säga, så här långt in i mandatperioden. Men fram till valet nu i november så är det självklart så att hur ekonomin utvecklas med liksom räntor, matpriser, jobbmarknad, börs och så vidare kommer ju ha en väldigt stor betydelse. Och det ligger ju till stor del då i centralbanken, Feds, händer också. Så de har både liksom marknaderna och presidentvalet i sina händer, kan man säga.
Mm. Jag funderade även på relationen med Israel. FN godkände ju en resolution om vapenvila häromdagen. Skillnaden, det är ju inte den första, men skillnaden här är väl att USA nu inte lägger in ett veto. Hur påverkar det?
Precis, det var ju igår till och med. Och det var ju en skärpning av den amerikanska politiken då, att man släppte fram den här resolutionen om vapenvila. Och det fick ju genast effekten att Israel ställde in ett besök i Washington, då, Netanyahu. Så att den här sprickan mellan Biden och Netanyahu, den växer ju timme för timme. Därför att det är ju oerhört besvärande för Biden-administrationen, det som händer i Gaza nu. Det är ju en katastrof redan som ser ut att kunna bli ännu värre då när Israel laddar upp för den här sista offensiven mot den sydligaste delen. Och dels är det ett problem för Biden i presidentvalet. Han har många väljare som är ungdomar, radikaler, många muslimer också i viktiga stater som Michigan till exempel, som är oerhört upprörda över att Israel backas upp av USA i det här. Men sen är det också en uppenbar risk i Mellanöstern att det här eskalerar då. Den fronten har ju redan liksom flyttats ut då till Libanon där Hezbollah har hundratusentals missiler riktade mot Israel. Vi har Jemen då, där de här Houthi-rebellerna stoppar sjöfarten i Röda havet. Och båda de här fronterna är ju, beror ju ganska mycket på Iran som stöder de här rörelserna. Och i värsta fall så skulle det kunna dra in USA då i ett krig med Iran. Och det vore ju inte bara en ännu större mänsklig katastrof, utan det vore ju också väldigt besvärligt för världsekonomin med högre oljepris och fler flaskhalsar då i världshandeln. Så att för Biden är det extremt angeläget, både inrikespolitiskt och säkerhetspolitiskt, att få stopp på det här dödandet i Gaza då, och få in humanitär hjälp.
Mm. Just det. Och hur ser du på sannolikheten att konflikten eskalerar?
Ja, men det är väldigt svårförutsägbart. Hittills har ju Iran varit någorlunda försiktiga då, för att de vill inte ha ett öppet krig med Israel och USA. Men samtidigt är ju de här gerillarörelserna då, som man har beväpnat, ganska oberäkneliga. Och ju värre situationen blir i Gaza, desto större risk att både de här Houthi-rebellerna i Yemen och Hezbollah i Libanon går all in, så att säga. Även Israel är ju, och Netanyahu är ju en osäker faktor i det här lite grann. För de betraktar ju definitivt Iran som ett existentiellt hot redan från början. Det var ju också Iran som beväpnade Hamas som begick de här terrorlåden då förra året som startade alltihopa. Så att både Israel, Hezbollah och Houthi-rebellerna skulle kunna dra in USA i en konflikt med Iran som skulle få då väldigt allvarliga konsekvenser förstås. Mm.
Men det pågår ju också ett krig i Ukraina. Hur förhåller man sig till det och hur påverkar det nu inför presidentvalet?
Ja, den här amerikanska hjälpen till Ukraina har ju liksom fastnat i kongressen i ett internt bråk då mellan republikaner och demokrater. Och där är det ju tydligt att det också står väldigt mycket på spel i presidentvalet förstås, eftersom Donald Trump har sagt att man mer eller mindre ska dra tillbaka det här stödet till Ukraina då. Så Biden har ju varit väldigt tydlig, och det är också osäkert såklart vad som händer nu efter det här terrordådet i Moskva. Hur mycket Ryssland kommer att utnyttja det för att öka sin mobilisering, trappa upp mot Ukraina. Så det är ju en sån här extrem osäkerhetsfaktor som lite grann försvinner i det här allmänna nyhetsflödet också, eftersom det bara fortsätter.
Mm. Men hur skulle du sammanfatta då? Vad blir de ekonomiska skillnaderna om det blir Trump eller Biden som väljs nu?
Ja. Alltså, USA är ju inte bara världens största ekonomi och enda supermakt, utan de är också världens största drama queen, kan man säga. Där brukar ju marknaden vara ganska bra på att liksom separera det här dramat och underhållningen från ekonomiska fundamenta. Och det var man ju då efter valet av Trump förra gången, som ju var en politisk chock för de flesta. Men marknaden tog det ganska lugnt. Man fokuserade på hans Trumps skattesänkningar i princip. Den här gången är ju risken lite grann den omvända, så att säga, att man underskattar konsekvenserna om Trump skulle bli vald igen. Alltså både Trump och Biden är ju en slags ekonomiska nationalister, får man säga. Men Trump är ju mycket mer sugen på handelskrig och drastiskt höjda tullar då, framförallt mot Kina, men också på all import. Så att det skulle ju få ganska dramatiska konsekvenser. Sen har vi då Ukraina-kriget, att Trump skulle dra sig tillbaka från Europa. Och den här möjliga turbulensen i USA förstås, när Trump, en ny president Trump, ska liksom hämnas på statsapparaten då, va? Det är ganska många som varnar till och med för att en del liberala stater skulle kunna försöka lämna unionen i en sån situation. Det skulle vara som inbördeskriget på 1800-talet, då slavstaterna lämnade, fast liksom tvärtom. Så det kan ju bli otroligt allvarligt. Och även tror jag, från ett finansiellt ganska krasst marknadsperspektiv, så kommer en president Trump att bli dyr på många sätt. Politiskt är det ju uppenbart att säga att demokratin är i fara och så. Mm.
Vem tror du på?
I dagens läge är det många som tror att Trump faktiskt skulle kunna vinna. Sen är ju frågan då hur de här rättsprocesserna, hur det påverkar den här tiondelen av väljarna som är rörliga. Och det verkar som att det kommer att koka ner till kanske 6 delstater eller så, och kanske bara några 100 000 röster. Och förra gången Joe Biden vann till exempel Wisconsin med bara 20 000 röster, alltså 0,013% där. Så att marginalerna kan ju bli otroligt små. Och eftersom det aldrig har varit ett sånt här läge med såna här galna rättsprocesser mot en kandidat, så är det oerhört svårt att veta hur det slår. Men sen ekonomin och hur det här Gaza-kriget som sagt utvecklas, gränsen mot Mexiko, invandringen där. Där ska man ha i åtanke också, att apropå ekonomin, att det här att USA har haft så bra efterfrågan, alltså både hushåll och företag och investeringar, det är kanske inget mysterium i ljuset av alla de här stimulanserna och underskotten. Men det stora miraklet är ju att utbudet har hängt med i detta. Och det är dels produktiviteten som har ökat jättemycket, men sen är det också invandringen just, som ju bara är liksom en negativ faktor i det här valet då, va? Jag tror att förra året så kom det runt 3 miljoner invandrare till USA. Nästan alla jobbar, och de har ju i högsta grad bidragit till att produktiviteten, så att säga, har hängt med. Och det är därför man har kunnat få ner inflationen då, typ från 11 till 3%, liksom, som i princip ingen hade väntat sig. Men det kommer vara svårt för Joe Biden att liksom föra in invandringen som den positiva faktor det är i ekonomin. Utan det är ju bara en hotfull faktor i relation till Trump då, som lovar ännu tuffare tag då mot den här gränsen mot Mexiko. Där. Mm.
Ja, intressant. Vi får se hur det utvecklar sig, helt enkelt. Fortsätta följa det här. Stort tack för att du var med oss, Niklas. Det var allt från EFN Direkt för idag, men vi är tillbaka vid samma tid imorgon. Tack för att ni tittade.
Det här är en podd av EFN Ekonomikanalen. Ansvarig utgivare är Leo Lagercrantz.